Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på Röstskådespelarna, en podcast som ska hylla personerna som dubbar film i Sverige och som med sina stämband skapat karaktärsröster, givit liv åt ett oändligt antal figurer och tagit med både barn och vuxna på oförglömliga äventyr. Christian Hedlund heter jag. Jag är röstakrobat, podcastproducent och kreativ entreprenör. Och idag har jag med mig en levande legend och en av mina stora, stora idoler. Innan jag presenterar dig, vi börjar med en liten lista med en handfull av karaktärer som du är känd för. För jag tänkte så här att om jag ska räkna upp allihopa, då kommer vi sitta här resten av våra liv. Men om jag missar någon så får du fylla i.
Absolut.
Du är känd som Sailor Mercury och Limas mamma i Sailor Moon.
Jajamän.
Madame Pomfrey i Harry Potter och Hemligheternas kammare.
Ja.
Velma i Scooby-Doo och Scrappy-Doo.
Jajamän.
Catwoman i Batman.
Ja.
Den animerade serien då. Jennifer i Ice Age.
Just det, ja. Fast jag blev bortklippt.
Nej.
Jo.
Ja, men då säger vi. Här, nu claimar vi det.
Jag var med i extra materialet när den kom på DVD.
Ja, men det.
Med 2 repliker tror jag så att.
Ja, men det åker på CV:t. Alice och Phoebe i Dennis.
Ja, ett tag.
Dundra, Sadira och Hägris i serieversionen av Aladdin.
Ja då.
Bart Simpsons i Simpsons.
Absolut.
Och de karaktärer som du gjorde, som gjorde att du blev min idol när jag upptäckte dig första gången. Tommy och Angelica i Rugrats.
Ja, det är mina favoriter också.
Är det någon annan som du vill lägga till på den listan som känner att...
Oj, vad svårt det blev nu. Nej. Alltså, de är mig kära allihopa. Men ja, jag tror inte du missar någon. Jag är en 400-500 stycken andra, men de är ju inte lika stora.
Varmt välkommen, eller blir lite konstigt som jag sitter i ditt kök, men välkommen till ditt egna kök, Annika Smedius.
Tack så mycket, tack.
Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Hur känns det här då? En podcast om röstskådespelare?
I mitt kök. Jätteroligt. Alltså det är ju ett sånt dolt yrke. Och syns man inte så finns man inte. Hörs man finns man lite. Men nej, jättekul.
Och vi ska komma in på all din erfarenhet och karaktärer. Och så har vi massa lyssnarfrågor också. Både från dubbningshemsidans forum och från mailadressen som jag slängde ut på YouTube innan den här showen. Men vi börjar med, förutom dubbning så är du ju en av landets kanske mest erfarna speakerröster. Med TV4-dokumentärer i ryggen, till exempel. Du har jobbat på Sveriges Radio också.
Ja, på tidigt 90-tal gjorde jag lite frukostbrickan. Det var roligt, det var ju live. Ja, du vet ju. Ja. Jag lärde mig otroligt mycket. Jag fick göra Limpopo efter Pang Pang Krokodil när det lades ner. Tyvärr. Släppa de in mig då istället. Men det var också väldigt roligt. Världsmusik, musik från Grönland, Vietnam. Lite min melodi, sådär som sommarvikarie. Jag fick göra så var sommarvikarie åt... Vad heter han då? Han den där. Då blev det ju tidningsartiklar. Jag kommer ihåg att jag blev jätterädd. Jag skulle bara prata om någonting. Eldorado. Kjell Arlinge. Han ville ha semester och så vi måste fylla med något annat. Kan du tänka dig att prata lite? Ja, det kan jag göra. Och sen ringde de bara, du ska ta över Kjell Arlinge. Vad ska du göra? Ingenting, sa jag. Eller prata. Men det var väldigt roligt. Jag kan ibland tänka att jag borde ha fortsatt och tjatat lite och jag hade idéer och sådär, men det blev inte så. Men det var kul.
Manusförfattare, vad jag förstår, Access TV, TV eller TV, säger man så? Access
TV? Nej, TV säger man nog, ja. Jo, men jag skriver ju deras tablåtexter. Fast inte längre. Vi har ändå jobbat där mer.
Mm.
De ska lägga ut sin playout på Tallinn. Det är väl i outsourcandets värld.
Jaha, ja, det är det.
Jag har varit recest i 8 år, men nu är det slut. Men där har jag skrivit, ja men du vet, klockan 22 visar vi den fjärde delen av, och så vidare.
Mer, finns det någonting som, listan är ju oändlig, men är det någon annan sån här höjdpunkter som du känner?
Alla är väl roliga, alltså det är roligt att göra. Jag har läst in såna här, vad ska vi säga, utbildningar för hur en jurist ska bete sig, eller ett nytt e-lärningssystem för Försäkringskassan eller en bank, eller jag har läst in någon sån här coachingbok som man kan ha som ljudbok för att lära sig vara mentalt närvarande. Radioreklam och tv-reklam, alltså allt med. Det bästa är väl att jag får lära mig så mycket och så många, många olika saker om pilgift, grodan och, eller mineraler eller vulkaner eller mord eller Tommy Ruggrats liksom, det är, ja.
Men vi börjar från början då. Född 15 april, så du fyller år snart.
51 fyller jag nästa gång. Ja.
1964. I Uddevalla.
Ja, det var ett misstag.
Berätta.
Ja, eller misstag, men alltså hela släkten är från Göteborg. Det är ett fint ställe. Och jag är ju göteborgare i hjärtat, brukar jag säga. Och stockholmare i hjärnan, kanske. Men, och pappa är militär, eller vad. Så att vi fick ju flytta lite så. Så att de såg till att föda min bror i Göteborg. Sen flyttade de ett kort tag till Uddevalla och födde mig. Och sen så flyttade vi till Stockholm och sen till Täby.
Jag tänker det här dialekten. Det finns inte så, vad jag kan höra, något göteborgskt i det.
Nej,
eller är det bortjobbat?
Jag var 5 när vi flyttade till Stockholm. Så att och som sagt, det är väl som du, jag härmar allting. Men jag har lite så här, jag säger med istället för med. Chef, italienare och sånt där.
Italienare?
Ja, jag har lärt mig nu. Folk bara, precis som du säger, italienare, vad är det för något? Och så har jag lite tjocka den och sådär lite.
Men säger du kex eller kex? Här kom den.
Jag säger kex, för annars får man ju stryk. Men jag lovade mig själv när vi kom till Stockholm att jag aldrig skulle säga kex. Men det gick ju inte. Efter några veckor så var det bara, nej, jag orkar inte försvara detta varje gång. Men då kex. Men det är ju så.
Det är som en vattendelare nu. 50% av podcastlyssnarna har precis bara stängt av. Bara, nej, det går inte att lyssna på henne. Jag tror hon smiljus var bra.
Ja, men det är hon inte. Det finns ju 2 regler, va? Antingen är det då K före mjukvokal, K-ljud. Eller så är det att man tar det som ett lånord från cake. Och då är det K-ljud. Så båda har rätt. Okej?
Vilken typ av underhållning växte du upp med då som barn?
Vad en bra fråga. Pappa spelade gitarr, mamma och jag sjöng. Typ. Mycket, mycket musik. Jag kunde somna till det, och om man hade folk hemma så. Vi satt ofta hemma och spelade och sjöng. Alltså Bellman och Tåb och operett och musikal. Och så jag har fått en rik musikalisk utbildning som jag tackar mina föräldrar för.
Uh-huh.
Som jag inser att inte alla har, och framförallt inte när jag växte upp och började sjunga. Då kunde jag hela den här liksom. Jag kan fortfarande läsa melodikrysset och sådär. Känna, ja, men det är den. Och på tv. Ja, Scooby-Doo. På julaftonsmorgnarna. Och hade någon sagt då att jag skulle göra Velma, hade jag aldrig trott det.
Var det en sån här höjdpunkt med Scooby-Doo? Eller,
ja, men
eller
jag,
bara ett starkt minne kanske?
Det var lite läskigt. Så pass kommer jag ihåg att ibland var det sådär när det var spöken och sånt. Jag visste ju att det var någon som var utklädd, för det var ju alltid det.
Jag hade ju lyckats om det inte var fyra ungdomar.
Precis, ja. Det stod alltid på sidan, mellan sidan 23 och 24 i manusen.
Var det så?
På riktigt så kunde man veta att nu kommer det till den här slutrepliken. Och så kom typ obligatoriska skrattet på sidan 27, då var man färdig. Och Velma hade sin förklaring kanske sidan 23. Och då gjorde de det här och då kom de här och då, ja, och det hade klarat om det inte vore för er. Så det var, måste ha varit exakt uträknat för vartenda avsnitt. Och så alltid en mittdel där Shaggy och Scooby försvann iväg. Och så var det något kul. Och så kom de tillbaka.
Så musikaliteten har alltid funnits i familjen. Och det är det, har det varit en influens för att du har hamnat och börjat jobba med det du gör idag?
Ja, absolut. Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att vara röst eller dubba. Framförallt om man inte är musikalisk. Som har med språk att göra, med hela med timing. Och det är klart, jag började väl... Jag sjöng i band och spelade teater. Och hade jag inte gjort det, hade jag inte träffat Per då. Barnens pappa. Och han höll ju på med dubbning och översatte. Så då hoppade jag av mitt fina jobb på en reklambyrå. Och startade eget och började översätta. Och så hamnade jag lite... Så jag dubbar ju inte då alls.
Nu vet jag också att det är flera dubbnördar som sitter och så här skriker åt sina lurar. Men då berätta om Per Sandborg, snälla, säg något. Är han där? Han är inte här.
Nej, han är inte här. Nej. Ett av hans barn sitter i rummet bredvid.
Ja, ja. Det är allt vi avslöjar. Eller sitter Per här? Det vet du inte.
Nej, han är inte så stor så han kanske... Nej, jag tror inte han är här.
Nej. Men... Så Scooby-Doo, var det något annat här animerat eller dubbat eller några andra röster du fastnade för när du var liten som du lyssnade eller kommer ihåg?
Alicia Lundberg.
Och för den som inte vet vem Alicia Lundberg är.
Oh, ungefär den bästa spiken i världen.
Hon sa var dessutom... hon och fick något drömsk i blicken.
Ja, det är min idol sådär. Eller vad? Hon var ju tv-hallåa också. Och jag vet att hon gjorde dokumentär om gorillor. Typ de här i Rwanda.
Ah.
En fantastisk sån röst som jag smalt för. Annars var det väl inte, alltså. Det var ju inte så mycket tecknat. Alls då. Man var glad för de här julaftonsmorgnarna och sommarlovsgrejerna. Vad kan det ha varit då som jag tyckte var bra? Jag är för gammal, jag minns inte. Det har slagit till.
Men du var inne på musiken och det här och att det förmodligen har präglat en del. Du pratade om musikaliteten där med dubbningen. Men vad ville du bli när du blev stor? När du var liten, om man säger. Vad ville du?
Sångerska, tror jag. Skådespelerska, sångerska. Det var ju väldigt, väldigt mycket sång. Väldigt mycket musik och band och sådär.
Vad pluggade du i skolan?
Ja, gick den här 1,5-åriga, 3-åriga ekonomiska linjen. Här.
Det lät helt...
Ja, det tog slut efter 1,5 år tyckte jag. Så då var jag inte kvar. Jag valde ju vansinnigt fel. Jag tror att jag var skoltrött redan då. Det var inget fel, jag hade jättebra betyg någorlunda. Och sen tills 8-9 hade jag fullständigt bara. Och det var inte tufft överhuvudtaget att ha bra betyg. Så det var snarare tvärtom så här. Jag hade bara 1 rätt på provet. Wow, vad du bra. Och sen skulle jag fortsätta. Och då skulle min kompis också gå ekonomisk linje. Eller det var så att då blev man något. Och så såg jag att det fanns företagsekonomi och lite reklam. Så tänkte jag, men det gillar jag. Jag gillar ju rita och måla och sådär också. Men ingen musik och ingen bild i 3 år. Så det blev inte så 3 år. Det blev den 1,5 år. Ja, det är nog bara jag som har gått den, tror jag.
Ja, men det är ju exklusivt. Ja.
Men jag slutade gymnasiet och började jobba direkt. Eller jag såg till att ha ett jobb. Annars fick jag inte sluta. Jag tänkte det är bättre att jag får arbetslivserfarenheten än att jag går 1,5 år till med betyg som jag ändå inte kan visa för någon. Men det här får ni inte lyssna på, ungdomar. För man ska gå ut gymnasiet och få gymnasiekompetens.
Idag funkar ju världen lite annorlunda också. Alltså det är mycket hårdare. Det gick ju kanske på ett annat... Rätta mig om jag har fel, men det gick på ett annat sätt att göra som du gjorde på...
Ja, jag har ju inte... Nu kan jag sakna att jag inte har gymnasiekompetens, för jag får inte studera vidare. Och det känns ju lite löjligt.
Ja, det gör det.
Alltså jag har ju en del erfarenhet och jag är relativt ordentligt allmänbildad och liksom... Men jag får
du kan ju en pilgiftsgroder och
mumier
och
tsunami. Precis, ja.
Fasen. What's not to love?
Jag gjorde högskoleprov och tänkte det borde väl räcka. Men det gjorde det inte. Jag måste alltså läsa igen matte och svenska och engelska om jag vill ta en kurs i i skrivande eller i liksom på universitetet eller på högskola. Men jag har inte saknat det för övrigt. Liksom. Jag har klarat mig och fått mina jobb och haft eget företag i 25 år eller nu. Typ, ja.
Så du startade eget och började översätta, för det var kärleken som fick in dig i dubbandet.
Ja. Jag översatte då först. Vad var det första? Jag kommer ihåg att jag var så livrädd. Vad hette den? Super... Stålmusen, super...
Det är inte musen. Dundermusen?
Dundermusen kanske.
Var han vita musen som hade den lilla... Han hade någon cap och någon bil och så hade han någon mullvadspolare.
Dundermusen, så var det. Och det var ganska korta och jag var
Gud,
med.
Gud, det minns jag, men väldigt vagt.
Ja. Jag fick följa med Pernan Dubba och hälsa på Lasse Svensson. Goddag. Och
direktören som jag brukar kalla honom.
Precis, ja. Och sen så började jag översätta Dundermusen. Och de var nöjda och glada. Och sen så översatte jag något annat.
Förlåt, men vi kanske ska tillägga det att Lasse är ju verkligen inte direktören. Han kräver inte att man kallar honom det. Han är världens godaste och varmaste person.
Väldigt, väldigt trevligt.
Det är därför det är så roligt trevligt att hälsa på honom. Ja, ja. Direktör, lite ståtligt. Sådär.
Jag säger chefen ibland också, ja. Så niger jag. Så.
Ja, jag brukar bocka. Ja. Det är också det.
Det är någon inre respekt där.
Ja, det är nog det.
Nej, Lasse är jättebra. Ja. Liksom. Åh, han är, ja, han är jättebra.
Så Dundermusen som var det första?
Jag tror faktiskt det. Jag har något minne av att det var det första jag översatte. Och jag hade ingen skrivare på den tiden. Fanns det ju varken att skicka på filer eller annat. Så att... Ursäkta. Jag fick ha det på diskett, sån här floppy.
De stora eller de små?
De stora först.
Åh, herregud.
Så fick jag åka från min lägenhet i Espoden hem till Per. Vi bodde inte ihop riktigt
än. Vi måste göra en liten Google-paus för generationerna under oss. Floppy disk. Googla, pausa. Och sådär, bra, välkommen tillbaka. Nu vet du vad det är.
Ja.
Den gick inte ner i handväskan.
Nej, och då satt man ofta på nätterna också och jobbade. Och det gjorde väl Per med. Så jag tog bilen och åkte till honom på Söder. Och så ringde jag på och lämnade över min floppy. Och så skrev han ut manusen på sin skrivare. Och sen så åkte man med pappersmanusen till Eurotroll. Eller Mediadubb som det hette då, tror jag.
Herregud.
På den gamla goda tiden på 90-talet.
Året var 1900. Ja. Ja, vad kan det här varit?
90... vi träffades 90 och startade 90, 91, 92 där. Lite så.
Oj, ja. Ja, men då kan vi komma in på det. För det är faktiskt en fråga som jag satt och funderade på. Så här, vad är skillnaden på arbetsprocessen idag? För du översätter ju till och från fortfarande.
Nej.
Det gör du inte.
Nej. Jag slutade med det för 10 år sedan, kanske.
Internet have misinformed me.
Ja. Men nu får man ju oftast... Manusen kommer ju alltid digitalt. Originalmanusen som man har. Och du får en... Ladda ner en fil. Men då var det ju... Det kom ju hembud om man inte hämtade själv med 26 manusbibbor och 26 VHS-kassetter. Och så stoppade man i VHS-kassetten, tog upp sitt lilla program, satte fram manuset och så tog man sin lilla fjärrkontroll och spolade framåt lite, stannade. Den stannade inte riktigt där den skulle, men man lärde sig. Och så skrev man då tidskoden och vad de sa, och skrev man in det och så tryckte man på playen, gick lite för långt, fick stanna igen tillbaka för att se när nästa tidskod och kunna liksom... Helvetes jobb faktiskt.
Jag får kramp i örat bara av att höra. Jag har gjort mitt första översättningsprov någonsin här ganska nyligen. Jag väntar på svar om jag lyckades överhuvudtaget. Ja. Men,
det tror jag nog att du gör. Jag tror att när man dubbar så vet man ju hur det ska vara.
Jag hoppas.
Det är bättre att börja med att dubba och sen översätta än att göra tvärtom. Om man aldrig har dubbat och översätter blir det nog mycket svårare.
Okej.
Kanske man ska vara med i studion och se, jaha, är det så de gör? Oj, det här var för snabbt eller för långsamt. Eller...
Ja.
Vad kul. Ja, men då håller jag tummarna då.
Ja, tack så mycket. Ja. Det betyder jättemycket att du håller tummarna.
Ja,
du har gjort det ganska mycket. Men det jag tänkte på, det är betydligt lättare att spola en fil på macken.
Absolut.
Idag än att sitta med VHS.
Absolut. Och de där kassetterna, så vi kunde ju haft kassettbål som skulle synts över hela nordöstra sjukvårdsområdet. Oj, vad jag har slängt VHS-kassetter och... Ja. Men nu är det nog lättare. Men när jag började översätta, det var någonting jag gjorde. Först gjorde jag ju bara det. Och då var det, jag vet att Per frågade om jag skulle då, är du inte provdubba? Nej, det vågar jag inte. Det går nog inte. Men Sen fick jag Rugrats att översätta. Fantastiskt rolig serie. Jag satt ju skrattade när jag gjorde det.
Ser du fanboy-leendet på mig?
Ja, men alltså, jag älskar storyn och att se det från barnens perspektiv. Det var roligt både för vuxna och barn. Och då hade de en ny receptionist som hette Cecilia Molander, tror jag, som satt på mediedop för detta jordetroll, om man ska säga. Och jag var där och lämnade lite manus de första, då sa hon, men jag tänkte, jag har satt upp dig att du gör Tommy, är det okej? Okay? Ungefär så tyst.
Det var verkligen fågelhåll.
Ja, och jag hade ingen aning om att det här var en stor serie eller att det var jag satte på någon annan bifigur också, någon kusin där. Så bokade vi in och jag åkte därifrån och bara, men oj, ja, men det är klart det går bra. Jag har ju sitter ju översätter. Ja, det är klart att det här blir. Och så kom jag dit och ska ha mitt första pass. Och då säger hon lite så här när jag är på väg ner för trappan. Ja, för du har väl provdubbat? Nej, säger jag då. Och då blev hon alldeles kritvid i ansiktet. Och nej. Hon tänkte, nu har jag gjort fel när jag satt. Men det gick bra. Det gick jättebra.
Hur var första sessionen? Kommer du ihåg det?
Ja, ja. Det var bara jätteroligt. Och jag menar, jag hade ju översatt det. Jag visste ju precis vad jag skulle säga och när han skulle säga vad det handlade om.
Men hade du aldrig slagit det under tiden du översatte, satt och spolade på VHS och kände att men det här kan ju jag. Alltså jag förstår hur det funkar.
Jo, men det trodde jag nog. Men att säga, att stå för det liksom, att säga, jag kan nog det här. Och tänk om jag inte kan det då. Och så står någon och bara, du trodde att du kunde, men minns, alltså det här är jantelagen. Mm. Så att det var ju bättre att någon annan bad mig, för då kunde jag säga att men jag har aldrig dubbat, så att det är inte mitt fel att det gick åt helvete. Men det gick jättebra. Och jag vet, jag jobbade med Tobias Dervinger första. Och han bara, jag säger som när Louise Räder kom hit första gången. Det här är ett jävla fynd. Så vet jag att han sa, jag bara, ja! Och då var det med, Angelica var ju med då. Det var en väldigt fin komplimang. Angelica var med då bara, hon hade kanske bara 10 repliker, som den elaka kusinen. Och sen när jag fortsatt att översätta och insett, men fan, det är hon, det är ju den andra, ursäkta svordomen, den andra huvudfiguren. Och de pratar med varandra hela tiden nu, det gjorde de inte då. Men det gick bra det med, tycker jag, faktiskt.
För det var första gången, jag var ju ett stort Simpsons-fan när jag var yngre. Och verkligen fascinerades av hur, det ska vi säga, röstskådespeleri i USA och på den marknaden fungerar på ett helt annat sätt än det som vi håller på med.
Ja. Men de får bestämma själva.
Exakt.
De ritar sen. Mm.
Men, och det så funkar det inte i Sverige överhuvudtaget. Men det som jag fascinerades så otroligt mycket utav var just det här att de var 8 personer som i princip gjorde alla röster i den serien. Och det var någonting som jag gick igång på helt och hållet.
Ja, men de är ju så grymma.
Det är så otroligt skickliga.
Och även i Rugrats, alltså de som Kath Susie som bara är, och hon som gör Tommy, som jag faktiskt har haft kontakt med.
Ja, vad roligt.
Ja, hon är popstjärna också, ganska duktig sångerska och gör. Vi fick kontakt via något, jag kommer inte ihåg vad det var, men jag skrev till henne bara, åh, roligt, jag gör Tommys röst i Sverige. Hon bara, åh, äntligen får någon kontakt med någon annan som också, åh, visst är han fantastiskt. Och ja,
det är bara häftigt.
Jag har bara glömt vad hon heter.
Jag har haft mailkontakt med någon som gjorde Chucky, som ju också gjorde Bart, Nancy Cartwright.
Just det.
Hon tog nog över Chucky, jag vet inte om hon har gjort honom hela vägen.
Nej, för det var Catherine Devenau eller något sånt där. Va,
som stämmer, men kan hon
gjorde det där första väldigt, väldigt, väldigt polypiga, underbara. Chuckys röst var ju, och tvillingarna. Och, ja. Nej, men de är gudomligt duktiga alltså, på att hålla isär röster och på att härma och på...
Ja. Men nej, så det som jag fascinerades var just det här, de som skiftade mellan röster och hade så många olika karaktärer. Och när jag såg Rugrats, för det var ju en av de så här, första barnkanalerna, det var Nickelodeon som vi fick hem när vi fick kabel-tv, som det hette då.
Det är samma producent, va? Som har gjort Simpsons eller det, liknande.
Jag är inte säker, jag är inte 100.
Mother's Bow. Ni får googla.
Ja, det är googla. Som sagt, vi är nördiga, men det finns alltid bättre och klyftigare nördar där ute som har mer koll. Men så upptäckte jag, när jag upptäckte att det här namnet, Annikas Medius, stod på både Tommy och Angelica, då blev jag helt... Jag bara, va? Det hörs ju inte överhuvudtaget. Jag hade aldrig kunnat fantisera. Och i min värld då, jag kommer inte ihåg hur gammal det var, men då såg jag ju också att det gjordes live, det, vilket det inte gör.
Nej.
Men jag såg det att du står där och bollar.
Så jag blev alldeles,
och jag blev alldeles så här, men det här är ju fantastiskt. Så det ska jag tacka dig för verkligen från djupet av mitt hjärta, för den inspirationen, att det var där någonstans jag fann att ja, men om det här vill jag kunna göra, och det var en jätteskjuts att börja träna på att göra olika röster.
Mm. Ja, varsågod, säger jag då.
Tack.
Ja, du har förvaltat det med den äran verkligen.
Och jag vet att det är många med mig, bland annat bland de mejlen vi har fått som har följt dig och inspirerats väldigt mycket av dig. Men då måste jag nästan fråga, jag tar upp kameran nu också, om det går att få, går det att få ett prov på Tommy och Angelica? Finns de kvar i det? För du säger att de är dig väldigt kära.
Era dumma bebisar! Men vi är inte dumma alls. Vi har bara blöjor på oss.
Alltså nu, ah, nej men tack så mycket. Vi lägger ner, podcasten är färdig. Jag är nöjd. Kom igen. Fantastiskt, tack.
Ja, men varsågod.
Men de ligger nära för att de var de första.
Ja, men det är ju röster man kan använda till allt möjligt. Alltså Tommy-rösten med variationer. Jag får ofta göra små killar. För att det är svårt att hitta bra barnskådisar om det är stora roller och det är jobbiga saker och det är liksom det ska gå fort och så. Så brukar jag få göra små killar.
Men du är ju på med, vi ska
och det
komma
är
in på
lite
det.
Den här rösten att man går in och så. Och får man göra lite större om det kan vara ett tonårskille eller.
Och Angelica rösten är jättebra för väldigt otrevliga, jobbiga, dryga
personer. Lite, ja. Det finns en ton där som
den
är så här,
hemsk,
den är obekväm.
Ja. Och när hon hade huvudpartierna i vissa så blev man ju helt...
Prata så här. Hon är så dumma bebisar, jag vill inte...
Alltså det är en väldigt vidrig gällröst. Mm.
Men den gjorde sig väldigt bra på henne, för hon var en sån karaktär.
Oh, hon var hemsk.
Har du hört den här konspirationsteorin som finns om att om storyn i Rugrats, det här är ett sidospår som heter duga, men där det finns en teori om att Angelica är den enda som är vid liv utav alla barnen. Det finns en teori om att pappan, nu kommer jag inte ihåg, heter Stuart, Tommys pappa är så nervös för att hans fru gick bort när hon födde Tommy. Och frun finns inte där på riktigt. Men Angelica har skapat... Ingen av de här barnen finns på riktigt. Utan det är därför hon kan prata med både de vuxna och barnen. Så finns det en sån här konspirationsteori om att hon är... Ja, de lever i hennes värld. Och den är helt sjuk. Jag hörde om, läste om det nyligen. Och det är så här... Om man tittar på specifika avsnitt så ska man då kunna se att... Nej men gud, de inte agerar på ett sätt så att det här skulle kunna funka.
Ja, ja. Och Paul McCartney... är död.
Ja, men precis.
Och utbytt, ja. Och Elvis lever på Mars.
Herregud. Jimmy Hoffa, han ligger på eran.
Ja.
Också.
Bara berätta inte för något.
Nej. Men vad är det bästa då med att dubba, tycker du?
Det är roligt. Alltså det är så roligt att få gestalta en person eller en figur. Och få byta röst. Alltså det är ju nästan... Jag gillar att göra huvudroller också. För då kommer man in i ett tänk och man blir personen på ett annat sätt. Och man hittar sättet att prata och uttrycka sig. Men att få göra alltså gammal tant och bebis och häst och sumpbäver och tonåring är ju liksom... Ja, men det blir röstakrobat verkligen. Man får liksom sträcka sig, man får skruva till rösten. Och det är som att sjunga lite, eller det är som att... Det är väldigt, väldigt roligt. Jag tycker fortfarande det är väldigt, väldigt roligt. Det är väldigt sällan jag känner att kan inte ta slut eller får jag gå hem eller... Och det finns ju serier som är skitdåliga. Men då får man tänka så här, hur snabb kan jag vara idag? Kan jag sätta den... Jag måste sätta 10 rad utan att behöva ta om. Eller hur bra kan jag vara idag? Idag ska jag verkligen vara stenhårt fokuserad på att låta jättenaturlig eller... Eller hur rolig kan jag vara? Eller kan jag prata så här i ett helt avsnitt? Eller kommer jag dö? Alltså röst. Så att det är väl en... Det är skitkul helt enkelt. Men när jag tröttnar då kommer jag att sluta dubba. För då tror jag inte man ska det längre.
Tror du kommer att tröttna?
Jag hoppas inte det.
Du har inte tröttnat än?
Nej.
Och du har hållit på?
25 år ja. Ungefär, 23 kanske. 6, 7, ja.
Ja. Vad är det svåraste med det bara? Tjong. Det var jag trodde tittar på det som det var min. Det var inte ens i närheten
av min.
Jag
fick ett sms. Gud. Jag brukar alltid säga, tänk om det är Ingmar Bergman, men jag kan inte säga det längre. Det vore ganska obehagligt. Det var bara bordsbokningen.
Vad bra.
Välkomna klockan 18.15.
Ja. Jag vågar inte ta bulle här nu under inspelningen. Jag får ta bulle sen, för annars kommer jag sitta.
Jag dricker bara vatten, jag äter ju inte bullar. Mm.
Men det svåraste, vad är utmaningen med dubbandet?
Oh, det svåra är att du följer en annan person som redan har bestämt sig för hur arg den är, hur snabbt den ska prata, hur ledsen den är, hur glad den är. Du får inte bestämma själv. Det är utmaningen, men det är också väldigt roligt. En annan utmaning är att det går alldeles för fort. Och den som översatt har översatt vartenda ord. Och översätter man så blir det automatiskt 10-15% längre på svenska än på engelska. För att det är två olika språk och det är... engelskan är väldigt fiffig där, de kan säga. Ett ord istället för fyra.
Mm. Vilket är tvärtom. Jag gjorde nyligen en fransk serie. Och där är det 7 miljarder ord som kan sägas på ett ord på svenska. Vilket blir man får stå och ordbajsa i helt
ord. Och så vet man inte vad de är. Jag har ju dubbat från portugisiska, jag har dubbat från spanska, jag har dubbat från tyska, jag har dubbat från norska, jag har dubbat från danska. Engelska då förstås, japanska. Och där kan man snacka om att inte ha en susning om alls vad de pratar om. Eller varför de låter så lugna när figuren skriker i ansiktet. Eller ja, Sailor Moon var ju ett sånt exempel.
Vi har en fråga om det sen, jag tänkte att vi kan komma dit. Men finns det något som kan klassas som lättare med dubbning då? Det här är skitlätt.
Dockor. Alltså ba 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 ba.
Finns klapp inga munnen.
Ja. Finns inga finns I love you. Jag älskar du kan man ju inte säga. Överhuvudtaget alltså när det inte är så stora klaffar kanske.
Mm.
När det är lugnt tempo, brittiskt för små barn. Lite för lugnt ibland, för man är inte van vid att prata så långsamt när man dubbar. Tvärtom, oftast lite snabbare och lite mer energi. Live action är ju mycket svårare än tecknat. För att det är riktiga personer, för man kan inte skruva till rösten, man kan inte vara lite crazy. Utan det ska vara naturalistiskt utan att bli skittråkigt.
Det ska inte bli kartonigt hela tiden.
Nej, utan det ska låta ungefär som när du och jag sitter här och pratar, fast man ändå ska styras av vad någon annan har sagt och liksom
och gå ihop med kroppsspråket och underliggande.
Det är också roligt. Då blir det blir skådespeleri på ett annat sätt med live action. Men det beror väldigt mycket på vad är det för serie pratar de mycket pratar de i mun på varandra hela tiden. Det är svårt att veta när man ska in nästa replik eller hur det är översatt, vad det är för språk och vad det är för tempo.
I och med ditt arbete som röstskådis så har du ju format och underhållit flertalet generationer med barn och ungdomar. Jag är ju en utav dem.
Din stackare, ja.
Är det något du reflekterat över på det sättet?
Nej.
Och när jag slänger frågan så här på eller det påståendet på dig så här, vad känner du då?
Jag blir jätteglad. Om det är av godo att jag har underhållit och inspirerat. Jag brukar ju säga om någon, åh, du har varit med så mycket. Så här, jag har förstört så många barndomar. Men jag kan bli trött på min egen röst. När jag hör alltså sånt här skrikdubbning. När de skriker original hela tiden. Och höra det framför när ungarna var små. Om de lyssnade på någon serie så här 3-4 avsnitt i rad med en gapande Annika Smedius, då kunde jag känna, men nej, här går det inte, åh vad jag är dålig, och nej, och nej, och nej, hur kan man orka lyssna? Så att, nej, jag har inte gått runt och tänkt, vad jag för illa.
Åh, ytterligare en generation med barn ute på skolgården. Precis. Som jag har.
Nej, ja, då är det snarare, fast det är klart, jag får ju faktiskt mejl, och jag får tack, och jag har snarare tänkt på det när det gäller dokumentärer och sånt. att folk skriver till mig och säger så skönt, för vi hör vartenda ord du säger, och det är inte personligt, men det är rakt, det är bra, och du har en sån varm och lugn röst, och det är skönt att lyssna på. Och då kan jag känna, ja, men jag har kanske gjort en insats, att man inte, det är väl det bästa betyget som speaker, att man inte har märkts överhuvudtaget. Lite tråkigt kanske, men det är väl det bästa när man säger, åh, såg du dokumentären där? Ja, det var jag som var speaker. Aha, var du speaker på den? Då har man gjort ett riktigt bra jobb. Mm. När man inte märkt. Så det här är jättekul. Nu sitter jag och suger i mig lite här.
Ja, men det ska du göra, absolut. Det är det som är tanken med den här podden. Men jag tänker på dina barn har ju dubbat. Mm. Just när du berättade att de satt och tittade på serier som du var med i. Reagerade de eller berättade du för dem innan att jag är med i den här?
De visste. Det är du, mamma. Mamma, där är också du. Så att det var...
med de den entusiasmen svårt, också. Den
ungefär nivån. Den entusiasmen.
Nu är du på TV.
Emil, var det roligt när mamma var på TV när du var liten?
Ja, det var inte jag tänkte på.
Nej, ser. Nej. Jag har det.
Jag hörde också nivån, entusiasmen.
Stackars Emil, ja.
Men tittar du då på dina egna insatser? Eller blev du tvungen genom barnen?
Vissa tvingades jag ju se. Vissa, jag letade inte upp dem. Men jag kunde nog hamna framför liksom, och bara, åh, det är den här, undrar hur det blev. Eller Rugrats ville jag ju titta på, absolut. Eftersom jag båda hade översatt och var. Och jag ville ju sitta där, bara, hör man verkligen, nu hör man att det är jag och båda två. Eller man gjorde kanske någon tant och Angelica och Tommy. Och så inser man så här, nej, de pratar med varandra alla tre. Och så, då kunde jag säga så här, åh, man hör. Åh, vad dålig jag är. Så.
Är du själv kritisk av dig?
Ja, jag var i alla fall. Jag är inte så mycket nu, men jag var då. Så där. Inte ska väl jag komma här och vara röst. Och tro att jag kan vara något.
Men så hur kommer det sig att du, är det bara någonting du har blivit? Men varför söker du inte aktivt upp och titta på dina alla alster?
Nej, men varför då? Nej, jag tror att det är bättre att de som vill titta på dem får göra det. Jag har inte sett det mesta, men det händer ju. Nu tittar vi inte på tecknad film på det sättet längre. De är lite för stora för det. Men jag vet inte. Jag tycker bara det är gjort liksom. Jag letar efter låtar. Jag försökte hitta en låt för Krambjörnarna som var någon introlåt som jag kommer ihåg blev väldigt bra. Det är så sällan jag får sjunga. Är man dubbare är man dubbare, är man sångerska är man sångerska. Fast vissa är både och då. Så jag får ju absolut sjunga, men liksom inte de här kanske stora sångerna eller. Så den satt jag letade efter. Då hittade jag lite andra låtar som jag hade glömt bort. Från Krambjörnarna och från Balto 2 eller något sånt där.
Balto 2?
Ja.
Vad is das?
Om en varg. Gick nog direkt till video, tror jag. En varg som... på äventyr. Jag har förmodligen med i Balto 1. Men jag fick sjunga slutlåten på Balto 2. Och det vet jag för att jag var nere i Göteborg hos mina släktingar. Och då kom de över springandes. De bor mitt över gatan från varandra. Kusiner och min moster och mor. Då kom de inspringande så bara, är inte det här du? Och då sjöng han en låt. Men ja, det är det ju. Det hade jag helt glömt bort. För det, så det var lite roligt. Den lät jag upp sen.
Så, så Balto 1 och 2 är lite som de tecknade världens Terminator 1 och 2, där tvåan är bättre.
Det. Men låten kanske är bättre i tvåan.
Ja, jag säger det här. Ännu Balto 2 är bättre än detta.
Nu kommer alla googla upp låten på Balto 2 och bara, vad menar hon? Vad menar hon? Ja.
Blir du igenkänd på din röst på stan?
Nej.
Har aldrig hänt under alla år?
Nej. Nej. Alltså jag kan bli... Om jag kommer till en ny studio och ska göra något jobb, om det är utbildning eller info, texten och sånt där, så kan det hända att, åh, är det du? När de hör första, liksom, när man lägger ner den här och använder sin fina dokumentärröst. Men annars låter jag ju så här. Det är inte... Nej.
Du får höra ett prov på dokumentärrösten när du kommer in i studion.
Året är 1942. Krigsmakten har nu gett upp och soldaterna beger sig hem. Typ. Lejonhonan går i gräset. Hon är knappt 1,5 meter lång.
Det är skönt att hon gick på krigsmakt och det är lejonhonan. För vi vet ju att nazisterna var lejon.
Absolut.
Innerst inne.
Innerst inne.
Tyvärr.
Ja, precis. Jag gillar ju lejon, men jag gillar inte nazister. Så att, ja. Ja, men det är lite... Jag kan ju inte låta så här när jag... Utan man ska ju bara finnas där och berätta att nu är dagen inne för operationen. Klockan är 2. Den ska bara vara, liksom.
Nej, jag tar på mig fanboybyxorna igen. Jag bara sitter här och du kan fortsätta prata.
Ja, men det är Alicia för mig. Fantastisk röst. Hennes dotter är ju jättestor också. Speaker. Fröken Ur nu, va? Tror jag.
Ja.
Johanna Lundberg Östlund. Ja.
Är det hon som är i Googles Maps också? Jag fick bara en känsla för det när jag hittade hit med Google Maps. Och bara, vänta nu. Reagerar på
det. Ja, det kan
jag kan ha fel.
Ja. Och gör lite telefongrejer och sådär. Det har man också gjort. Jag har faktiskt ringt upp mig själv några gånger. Och det är jättemärkligt. Jag har inte gjort mycket sånt. Jag har inte varit så här, typ bank på telefon. Du vet sådana. Nej. Men jag ringde till typ Jassens riksorganisationen och sånt där. Jag jobbade med Monica Zetterlundstyrelsen. Och skulle ha hand om hemsidan ett tag. Så då skulle jag ringa och ta mig in där vid Nybrokajen. Och då möttes jag av min egen röst. Jag måste säga att det var jätteroligt. För det var... Den du söker just nu kan inte nås. Va?
Jag sa inte det.
Var väldigt tryck 1. Ah, fan. Ja. Så det var lite märkligt.
Vad spännande. Men du var inne på att Tommy och Angelica är dina favoriter någonstans.
Mina gossebebisar.
Så om din dubbningskarriär skulle liksom krönas utav karaktärer, då är det dem då?
Ja.
Är det vad du är mest stolt över?
Det vet jag inte, men det är de jag gillar bäst. För att jag var så inne i det, för att det var det första jag gjorde. Så egentligen var jag nog inte alls så bra då som jag borde vara nu. Jag har haft ändå en 20 år på mig att öva. Men... Det finns många grejer jag kan vara stolt över. Många live action filmer när man får till det, när det verkligen låter naturligt. Men Tommy är ju... Ja.
Jag älskar honom. Han är så söt. Kom igen, bebisar. Nu kör vi!
Ja, men det var...
Och blöjorna och hans ständiga positiva inställning till livet. Allting är möjligt. Och Chucky som inte ville något. Och, ja... Jättekul.
För en som har dig som idol eller förebild och som själv vill bli röstskådespelare, har du något tips att ge till den personen?
Och du anar inte hur många gånger jag får den här frågan. Öva.
Jag anar eftersom jag har ställt den själv.
Öva då. Provdubba för dig själv. Lär dig läsa 3 rader i taget. Du måste hela tiden vara med ögonen på den andra raden så du vet vad... Läsa fort. Var gärna musikalisk. Det kanske man inte kan få bara sådär. Men hur man kommer in om man inte känner någon eller... Jag brukar ju säga att ibland har det. Man kan ringa och fråga om de har såna här provdubbningsdagar man får komma in. För att skicka röstprov idag tror jag inte... Jag tror att de bara går vidare till någon papperskorg eller... För det går inte att bedöma. Du kan ha en jätterolig röst. Och det är många som säger det. De säger att jag har så roliga röster och jag kan prata kul och sådär. Men kan du sätta det på en halv sekund? Kan du avsluta när det är färdigt samtidigt som du spelar och följer oklaffen i mitten? Det är så mycket annat än en rolig röst. Det är timing, muskulitet, förmågan att läsa fort och lyssna samtidigt. Så att, och jag vet inte. Alltså hur får man jobb på Stadsteatern och på Dramaten, undrar jag. För jag har aldrig sett någon annons ute. Om man nu skulle vilja jobba där. Utan det är bara någon känner någon och vill ta in den. Och så. Man ska vara barn till någon som dubbar. Eller kanske vara gift med någon, jag vet inte. mina barn kanske, de hade nog inte börjat om inte jag hade, eller Per förstås. Ibland så letar de i musikklasser och sådär när de behöver nya barn som är duktiga. Då går de och scoutar lite eller frågar någon. Känner du någon som har någon i 10-årsåldern som är? Men ja, nej. Man får väl ringa och stötta på och fråga. Har ni ingen prov, dubbningsdag? Då vill jag gärna komma.
Mycket nötande, mycket stötande. Och...
Jag tror det. Jag har inte stått där själv. Men det är klart, om man har dubbat någon gång så ska man nog hålla sig framme lite. Så syns man inte så finns man inte. Det är lite så. Ibland kan man ju få jobb bara på att man är och gör någon helt annan sak. Ja, just det, Gud skulle passa bra här i. Man tänker inte alltid på dem som... Emil fick något nu när jag var på SDI. Och satt en kille där och skulle casta. Så det är så jobbigt för det är massa avsnitt. Och det är 15 nya roller i varje avsnitt. Alltså det krävs en väldigt massa människor. Och så tittar man, ja just det, Emil skulle ju passa i det här. Bra! För att jag stod där. Så att det är en... Ja, det är jättesvårt. Som sagt, jag vet inte hur man får jobb på Dramaten. Det känns ju så där. Eller Stadsteatern, hur får man... Söker man jobb? Men de har aldrig några ansöknings... De har inga annonser. Och inte för dubbning heller. Hej, vi behöver lite dubbare, liksom. Ansök senast 14 april. Så att nej...
Jag brukar ibland ge tips, jag vet inte om det... Nu kanske jag kan få medhåll eller mothåll från dig. Men jag brukar säga också att vill du jobba med rösten, kanske försöka också göra... Men om det kan vara radio- eller tv-reklam också. För då befinner du i den studiomiljön. Och då kanske du hamnar i den där miljön igen. Att någon bara, men vänta, du gjorde ju den här reklamen. Kan du röstskådespela på det här? Att man tar sig in. Det behöver inte gå den där raka vägen rakt in på dubbel. Nej. Utan hitta saker runt omkring. Och skaffa dig erfarenhet också. Studioerfarenhet.
Ja, men du hade ju radio i bakgrunden. Och då vet man att du åtminstone kan prata. Du är studiovan. Du har liksom... Ja, men alla sätt är bra utan de dåliga. Men det är ju... otroligt svårt att komma in om man inte har en fot inne, att man känner någon eller. Men det är klart, barnen har tagit med sig kompisar som har varit med och en Carl Magnus Liljedahl, jätteduktig. Han följde med bara en gång och så fick han prova. Sen dess har han dubbat, det var kanske när han var 10-11 eller någonting. Så att ja.
Har du blivit nekad en roll någon gång?
Massa gånger. Otroligt många gånger. Alltså när man gör röstprov, absolut. Men då är det ju inte riktigt... Det är oftast om det ska vara röstprov så skickas det till USA. Och då lyssnar de och så säger de japp. Och så går det tillbaka till den svenska marknadsföringsdelen. Och då säger de Annika Smedius, vem är det? Och så säger de nej, vi kan inte sälja filmen med hennes namn. Så att... Jag har lika ofta fått det som jag inte har fått det om man gör röstprov.
Har du något tips till de här unga aspirerande röstskådespelarna inför att möta motgång och tackla det? Att ta det här nöjet?
Det är väl som vilken audition som helst, tror jag. Du kan vara hur bra som helst, men du är inte lång nog, du är mörkhårig eller du är inte rätt typ, eller i USA vill de ha en gnälligare röst eller i Sverige vill de ta in någon mer känd. Så det har egentligen inte... Det är klart, får man alltid nej och får aldrig dubba, kanske man måste fråga någon, ska jag göra, är det här bra eller liksom, kan vi ta det igen? Kan vi leka med det? Kan jag försöka låta mer lik? Eller... Men nej, som sagt, jag har jobbat i 25 år och jag har nog blivit nekad lika många gånger som jag har fått rollen. Och jag tar inte åt mig, som jag har gjort mitt bästa, bara tänker, nej men någon sitter där bara, nej, ska inte ha den typen eller... Och prata för slarvigt eller för fort. Eller, jag vet inte. Jag vet aldrig. Vi har gjort så många experiment med att härma. Ursäkta, att härma exakt. Och verkligen ta om och ta om och ta om. Men du skulle passa för den här. Och tekniken vill det och regissören vill det. Och det är bara nej. Och det kommer in en annan röst som är godkänd. Som man bara, va? Jaha. Och då känner jag att jag kan inte göra mer. Sen har man provat, ibland har vi haft... Det var länge sedan nu, men då sa man olika namn. Man sa inte vad man hette. Utan man sa ett annat namn. När man har, hello, my name is... And this is the voice test for... För att se om det var namnet. Och bara, den där Smedius har varit med så himla mycket. Och se om det hjälpte. Jag tror att det hjälpte, inte för mig, men jag tror att det funkar. Och så gör man kanske om man provar för tre olika roller. Och ibland kanske man får hålla isär dem så mycket som möjligt. Eller, ja. Jag vet inte vad de går på, kriterierna. Hade jag vetat det hade jag haft mycket mer dubbjobb, tror jag. Tror jag.
Innan vi går på massor med lyssnarfrågor. Ett dubbningsminne du aldrig kommer att glömma.
Pokémon. Det handlade om massa små liknande Bulbasaur, tror jag. Och deras enda sätt att överleva var att få i sig av saven på träden. De måste suga sav. Detta fick jag säga.
jag anar vad.
Jag tror jag var mistig då. Så, åh, titta, titta! De måste sugas av! De måste sugas av! Och så... jag började med Tobias Därmingar igen. Och när han skärpte till sig, då bröt jag ihop. Så då fick vi ta om det. Och ibland sa jag kunde säga det utan att börja skratta. Och då låg han ner vid mixerbordet och bara, förlåt, det går inte. Och vi klarade det här, vi tog en paus och snöt oss och skrattade lite och gick in igen. Och så en av de sista replikerna, då hoppar en av de här små upp på Bulbasaur. Och då säger jag, titta, hon suger på Bulbasaurs lök. Det glömmer jag inte. Sen har jag dubbat någon gång i typ BH och pannband, för då hade ventilationssystemet lagt ner på Eurotron. Och det gick, och då slutade, jag kommer inte ihåg vad Patrik kan jobba med. Han slutade svara, för han var så jävla borta. Det fanns ingen syre, fanns ingenting. Så jag satt där och jag kunde, då fick vi ta om, för jag fastnade, manuspapperna fastnade på armarna, för jag svettade så att de skulle bläddra och liksom ta bort det och så. Och så kunde jag säga min replik och så var det alldeles tyst. Så man tittar ut och sitter en tekniker och bara stirrar framför sig. Jag har ingen syre. Man bara, hallå? Va? Här jag var borta ett tag, jag får ta en paus. Vi sprang ut på gatan så här, var tionde minut, för att bara, och in igen.
Herregud.
Så det minns jag också.
Men jag måste ju be dig att berätta Simpsons-historien. Med att ni dubbade Simpsons när det kom till Sverige.
Ja.
Och TV3.
Ja.
Och, för du är... röst, den enda som har gjort svenska rösten till Bart Simpson.
Ja, vad jag vet.
Och Per är Homer.
Ja, va, det är filmen nu också, det var nog. Ja.
Nej, det var inte.
Nej, det var
inte i filmen.
Nu ropar Emil från vardagsrummet här och rättar.
Han var i serien men inte i filmen.
Yes.
Yes, okej. Okay. Ja,
serien, ja. Inte filmen.
Han översatte ju också serien. Och det var väl så att de hade sänt på trean. Så de kände vi han som var då kanalproducent eller programdirektör, jag kommer inte ihåg. De hade sänt Simpsons men de hade ingen vidare tittarsiffror på det. Och det var en stor serie i USA redan då. Och lite kontroversiell och lite så. Så att då tänkte jag, men vi provar att dubba då, se om den blir mer tillgänglig. För det är ett väldigt snabbt språk, även om det är textat så hinner du inte med om du inte läser väldigt fort. Du missar en väldig massa information och skämt och grejer. Och jag blev lite förvånad, för det var så här, ha, dubba Simpsons. Men okej, okay, om de vill att fler ska se det, fine, då gör vi så bra vi kan. Och vi var, om jag fick prova för det, vi bara bestämde. Och Per översatte. Då ammade jag Emil samtidigt som jag satt och gjorde Bart. Kommer jag ihåg.
There's a mindfuck for you.
Och det gick ganska bra tills han började smacka lite för mycket. Så då fick jag lägga ut honom. Men då kunde de inte, för att det skulle bli exakt rätt röst, kunde de inte pitcha den. Utan de fick sakta ner istället. Och då hängde inte bilden med på den här tiden. Det var väl med gamla A-dattar och sånt som alltid gick sönder. Så alla repliker i den serien är gjorda utan bild. Jag fick gå på små knäpp och små ljud. Och sen så fick vi spida upp det lite och då kom bilden med och då kunde man se.
Åh,
så
här
gjordes det. Ja, det var jobbigt, men också roligt att få bara räkna sekunder. Jag hör det, jag hör Holmers replik. Nu kommer jag. De har inte något att titta på, ingen tidskod, inget. Och vi tyckte det blev ganska bra. Det tyckte väl inte allmänt samhället i övrigt. Åh, det blev så här. Först var det då, de ska vara Simpsons rösterna. Och så var det bilder på mig och Louise och Per och någon mer, tror jag. Och sen så börjar ju insändarna komma då om detta fruktansvärda hån mot kulturen och mot... Jag vet inte, det var så förfärligt, så förfärligt. Och de skrev att... man kan åtminstone titta på det först, så tror jag det var. Jag tror att Per gav sig in i den där leken. Han är bra på sånt. Han blev ju skitförbannad. Innan det ens hade sänts var det en lång artikel, om det var Anders Björk eller jag kommer inte ihåg. Och så svarade han på den och så skrev han: jag vet mycket väl vad jag skulle skriva ner utan att ha sett det. Till exempel om Tommy Körberg skulle stå på ballettscenen, så skulle jag skriva direkt att det är skitdåligt utan att ha sett det. Vilket är jävligt förmätet, tycker jag. Oj, det var hostar. Allergisk mot podcaster kanske.
Breaking news.
Hon dog i köket, men hon dog lycklig. Nej, men det var de sände ju alla de här. Och
hur många gjorde ni? Gjorde ni först, pratade vi om första säsongen och så?
Det var inte många, alltså nej. 5, 6. Alltså det känns inte som det var fler. Jag minns ju lite av det första, och jag minns avsnittet när jag var, vad heter hon då, Lorelei, den här country. Jag fick sjunga, jag fick vara hon Beverly D'Angelo, som för mig var, åh, det är hon i Hair, som är överklassflicka. Så det vet jag att jag aktivt tittade på faktiskt, som vi pratade om det. Men sen blev det inget mer. Sen lade de ner. Folk vill inte titta på det. Och det blev lite sådär, Per är ganska bra sådär. Det är ju som att säga, om du inte förstår det så får du inte se det. Det blir lite så, faktiskt. Det är som att knäppa folk på näsan. Ja, kan du inte läsa texten så, då ska du inte se det.
Mm.
Istället för, okej, titta på den engelska då, så kan du titta på det dubbade sen. Men jag menar, det är inte så att man har mördat små barn eller så. Men man har dubbat Simpsons, ja. Så att, ja.
Jag ska vara ärlig och säga att när jag hörde om att Simpsons en gång i tiden hade dubbats i Sverige, då var jag kanske 18-19 och det här inbitna Simpsons-fanet. Så jag ställde mig också och bara, så gör man inte.
Nej.
Så jag var nog definitivt i det så här. Nej.
Ut ur mitt kök. Ja,
så gör man inte. Men jag tror också, det var skönt att höra din förklaring att de ville göra, att de tänkte att de ville göra det mer tillgängligt.
Ja, de skulle lägga ner det annars. De skulle inte fortsätta visa det. För det var så taskiga tittarsiffror. Och hur gör vi då?
Mitt missförstånd tror jag grundades i att, ja, men att folk ville dubba det bara för att det var tecknat och de ville visa det för barn.
Ja.
Och att teckna, för mig var det ju, då var ju, när jag var 18 var ju Simpsons etablerat. Det var ju, jag har ju fått höra den här historien långt efteråt naturligtvis. Men då kände jag så här, men bara för att det är tecknat så vill folk dubba det, för att det ska vara så här, tecknat.
Det är ju ingen barnserie, men det finns faktiskt vuxna som inte kan läsa text så fort. Och text är 27 tecken per rad, eller vad det nu är. Du hinner inte få med alla skämt. Du missar väldigt mycket liksom. Men ja, så det var ju test för att se. Det var kul att vara med på den resan. Så när filmen kom så kände jag, nu kommer det att brinna igen. Men då valde de ju faktiskt att inte ha en dubbad version på bio, utan bara på DVD. Så då kunde man, då blev det inte lika stort liksom ramaskri.
Då är det ju verkligen, du, inte bara med att du har varit Bart Simpson, du har ju också varit med i Rugrats som Nancy, du är ju Sveriges svar på, eller Sveriges motsvarighet på Nancy Cartwright då. En av de skickligaste röstskådespelarna. Men du är en av landets skickligaste röstskådespelare. Ja, det tycker jag.
Jag tycker det finns många bra. Men,
vilka är dina idoler då? Alltså som är aktiva idag, förutom dina gamla förebilder.
Andreas Nilsson, måste jag säga. Han låter alltid lika engagerad, vilken roll han än har. Han har en energi i rösten, så att det låter som om det är typ andra gången han dubbar, och det är vansinnigt roligt. Man hör att han har kul. Så honom, jag brukar alltid säga Andreas. Sen finns det ju massa andra som är bra, men då måste jag räkna upp allihop, då blir det.
Då får jag rekommendera att du ska gå och lyssna på Andreas Nilsson-avsnittet av den här podcasten också, för han, jag har inte spelat in det nu, men det kommer.
Då kommer du ha en rolig stund, kan jag säga.
Ja, spännande, jag misstänker det också. Jag misstänker det verkligen. Men ska vi gå in på lite lyssnarfrågor då?
Absolut.
Det är en hel del. Yes. Jag plockar upp de här. Jag börjar med gänget ifrån dubbningshemsidans forum som jag måste ge dem en shoutout. Och han, Daniel Hoverberg, höll på i miljarder år, känns det som.
Heja Daniel, ja. Du är bra som fan.
Jag hängde där när jag var... När jag var ung kändes det som att jag började. Men så det är så det känns när jag passerat 30. När jag var ung. I internets begynnelse, då hängde jag på dubbningshemsidans forum och lärde mig jättemycket om dubbning. Så att det var, har varit en fantastisk hjälp för mig och det fortsätter att vara det. Och just den här databasen som faktiskt sammanställer väldigt mycket, som de inte finns någon annanstans.
Nej, alltså det jobbet är... Och där klappar jag mig själv på axeln, för jag har hjälpt honom med allt han har frågat om jag kunnat. Och han är så gullig varje gång, för han har ju lärt sig nu att liksom, det händer ju att jag säger... Jag kanske var med i den, men det minns jag inte. Gjorde du den här och den här rollen i den här serien för 15 år sedan? Och kommer du ihåg vilken studio? Jag kan ha gjort den. Det kan ha varit Mediedom. Det kan ha varit Sann. Jag vet inte. Men ibland har jag skickat klipp och så bara, ja men det där är jag. Och så kommer man ihåg lite mer om, men bara ett namn eller en, när man har gjort så mycket är svårt. Han är jättebra.
Ja, verkligen. Första frågan kommer från Jim Ström på dubbningshemsidans forum. Han skriver så här. Egentligen har vi svarat på den, men Jim skriver: den fråga jag vill ställa är hur det kändes att spela Bart Simpson igen i Simpsons-filmen efter så lång tid efter den mytomspunna TV3-dubbningen som vi en gång fick bevittna.
Ja, jo, det kändes ungefär som jag sa. Oj då. Oj, ska de börja nu igen? Men självklart vill jag vara Bart igen. Vill de ha mig så ställer jag upp.
Erika frågar: vad är roligast att spela? God eller ond?
Ond.
Varför är det så?
För de goda är så himla mesiga. Och då blir det så att man spelar bara mammor i 37-årsåldern. Nu ska ni äta. Kommer du med här? De gör liksom inget vettigt. Onda är ju mycket, mycket roligare. Det blir roligare röster, man får ta i mer. Men...
Och det går ju utanför din egna karaktär. Du är ju inte en ond människa. Du har inte försökt ta över världen än, mig veterligen.
Inte än, men snart. Jo, absolut. Det är roligare, det är en större utmaning. Och det är oftast... man får vara de här riktigt... Och som det är en riktig favorit också, Eris i Sinbad, som gjordes av Michelle Pfeiffer i original. Och hon var lite ond, men väldigt mild och mjuk i rösten. Nu ska jag... Men så kunde hon bli... Det var en rolig inspelning. Då har man ju en kille från USA som åker runt hela Europa och sitter där och tittar på vad han nu ska göra. Och då berättade han att det är jätteroligt och det var en jättekul inspelning och det blev väldigt bra, tycker jag. Men då berättade han att i Spanien till exempel, där kommer hon som gör Michelle Pfeiffers röst. De dubbar ju väldigt mycket mer även. Hon kommer utklädd till den figuren hon ska vara. Där är dubbning liksom en konst som du går in i. Så hon kom med sjalar och grejer och uppsminkad och var verkligen Eris, den onda gudinnan. Och jag tittade ner på mina jeans och sandaler och bara, well, I'm so sorry. I didn't know that. Och bara, nej, det är lugnt. Samma sak i Italien. Alltså det är, men där är ju dubbnings, de som dubbar, de som gör De Niros röst i Tyskland. Alltså det var väldigt bra betalt och de är lite uppbundna sådär, det är lite fint. Mm. Och i Japan är de ju världskändisar.
Erika fortsätter att skriva: Annika Smedius har ju som bekant även översatt en del. Och så här kommer två sådana frågor. Den första: hur lång tid tar det att översätta en film eller ett avsnitt av en tv-serie?
Oh, vilken bra fråga. Nu för tiden ska det gå väldigt fort. Ett av skälen till att jag inte gör det längre, för att jag tycker inte det blir bra, helt enkelt. Men vanligtvis har man gjort, de säger commercial half hour, det vill säga 26 minuter. Eller så är de 13 om det är korta. Ibland är de 5 om det är små pluttar. Det beror väldigt, väldigt mycket på vad det är för typ av serie, hur mycket de pratar, hur långt originalmanuset är, hur lätt översatt det är. Pratar de i mun på varandra hela tiden, och måste du sitta och göra nya tidskoder för varandra. Men när jag höll på så kan man väl säga att det tog 2 dagar att göra ett halvtimmes avsnitt. Och då jobbar jag ju inte i 2 dygn. Utan först, helst ska man titta på den först. Det är inte alltid man har tid med det. Och så gjorde jag i alla fall en slags grov översättning utan tidskoder. Och kolla hur figurerna pratar, och så kommer det upp. Till exempel hade jag något avsnitt av, det var väl Animaniacs typ eller något liknande. Hon kommer in på ett hotell när figurerna säger I'd like a room. Varpå Pochan säger how about a mushroom, och så ger hon honom en stor svamp. De kommer ju inte så här, man klipper dem inte i stunden, utan de får man nästan sova på och börja tänka, vad kan jag åka, kantarell, sopp. Jag minns inte riktigt hur jag löste det. Och sen när man har gjort hela den, och vissa saker får man kanske googla upp eller kolla om det är uttalsfrågor, finns det här på svenska. Och sen så sätter man sig och tar det från början igen, och då sätter man tidskoden, och då provar jag alltid. Fungerar det här? Får jag in det? Är det för snabbt? Är det för, kan man hänga på det här ot? Och man kanske skriver någon liten grej till. Och så fnular man på den där lilla svampen ett tag till. Okej, det här kommer jag inte ihåg. Jag fick ju lösa det. Annars är det en ordvits. Är den inte i bild är en annan sak. För då kan du ta ett annat skämt. Men den här svampen fanns ju uppenbarligen mitt på hotelldisken. Så att, ja. Men idag tror jag att det är så att man gör kanske 3 avsnitt i veckan. Om du jobbar sådär. 6-8 timmar om dagen. Ibland vill de att man ska göra 5 avsnitt. Och ibland översatte något där det var så bråttom. Så att jag gjorde 3 om dagen. Och det var väl i faggen när jag Holy kände crap. Att jag ska nog inte... vad hette den då? Det var med mörka svarta torn. Japansk inspirerat. Med någon onda och goda. De hade små figur, typ Pokémon, men då...
Det var inte Digimon, den andra motsvarigheten, eller vad säger jag?
Det var det kanske.
Nu jag bara gissar vilt.
Digimon, monster, ja,
det Digimon var digital monster, digital.
Den var det.
Ja.
Och då var det så här, vi måste ha ut 15 avsnitt nu, vi var 2 som satt och översatte parallellt. Och då fick man ju bara ta ut, det är precis det första man, och det här är säkert för långt och skiter i det, bara nästa tidskoderna stämde inte riktigt. Och jag bara kände att nej, jag vill inte lämna ifrån mig sånt där, det är inte roligt. För i manuset dåligt, då måste man lägga de timmarna man inte har lagt på översättningen i studion. Man får skriva om, man blir arg när man sitter och dubbar, man får inte flytet. Det kan vara felaktigt, det blir svängels, det, ja. Så att det är svårt att säga.
Mm.
Och på. Man får fråga någon som översätter nu kanske. Nu sitter man inte med den här jävla VHS:en och...
Nej.
Så att, ja.
Vilken eller vilka av dina egna översättningar, fortsätter Erika, är du mest stolt över?
Rugrats. Måste jag säga då. Tror jag. Jo.
Tony har också ställt en fråga på dubbningshemsidans forum. Han skriver så här: är det svårt att hålla reda på respektive karaktärs röst? Alltså inte blanda ihop till exempel Tommy och Angelicas röster i Rugrats när man gör en roll i en film eller tv-serie?
Inte i samband med själva utförandet. Däremot kan det vara svårt när man gör kanske 12 avsnitt och så har man en liten faster eller någon roll som man har gjort. Och sen så dröjer det ett halvår, så ringer de och säger nu har det kommit 12 avsnitt till. Och du gör den här fru Olsson. Och då kan vi bara, jaha. Och hur lät hon? Då kan det vara väldigt svårt. Men oftast faller det sig när man ser figuren. Och ibland har de till och med så jag måste få lyssna på hur jag gjorde. Om det nu är ett halvår sedan eller ett år sedan ibland. Hur lät den här? Då kan det vara svårt att hålla isär om det är flera. Men inte under själva utförandet när man gör det. Så det är inte så att jag har använt Angelicas röst på Tommy och tvärtom. Men nu gör man också i lite större produktioner en roll i taget. Men när vi gjorde Blinky Bill, lille koalan, då var det också lite sådär, behövde gå väldigt fort. Och då gjorde jag 3 olika roller. Jag gjorde honom, och jag gjorde hans, den lilla koala tjejen, och fröken som var någon stork eller något sånt där. Och då tog man dem i farten bara. Man gick från en röst till nästa. Linky sa någonting så här och så, ja, men det svarade hon. Nu får ni komma in. Då tog man inte henne i taget, man bara. Och det var nog så snyggt alltid, tror jag.
Så som det blir rörigt i huvudet måste det bli.
Ja, och hålla och byta snabbt, framförallt när de pratar med varandra och hon ska ropa och de ska stå där, att man tappar rösten lite grann så. Men egentligen ska man ju ta dem en och en så att det blir liksom att gå tillbaka så. Men det gick ju fortare så här. Det var roligt. Då satt Emil i knät på Hasse Jonsson på Tuff Studio och drog i lite reglar när det inte skulle så. Vet jag. Så han har varit med mycket. Ja. Matilda också för den delen, men ja.
Jag har fått ett gäng frågor till mailadressen fragor@rostskadespelarna.se och den första lyder så här. Hej Christian Hedlund, Rickard Olofsson här. Hej Rickard Olofsson. Här är några frågor som du kan ställa till Annika Smedius. Nummer ett. Vanligtvis när man dubbar så lyssnar man på originalet som oftast är på engelska. När du dubbade serien Sailor Moon, minns du om du lyssnade på den japanska dubben eller när ni spelade in?
Det var bara japanska. Och det var väldigt svårt. Men å andra sidan gjorde det att den fick en alldeles egen dubbningsklang. För det blev väldigt naturligt att man fick fylla ut hela tiden. Ibland var det ju så att man hade en mening kvar när de slutade prata. Oftast var det tvärtom. Och då visste man ju inte vad man hade missat. Man hade ingen aning om vad de sa. Gick inte ens så. Alltså, spanska kan jag lite, kan förstå. Portugiska kunde jag också. Tyska, absolut. Norska, danska, engelska, ja. Japanska, fullständigt. Men det blev en annan. Det blev ju inte, vad ska jag säga, det blev ju inte, man hörde inte dubbningen, att man hänger lite på de engelska fraserna, utan det var bara att prata och hoppas att man hann färdigt när de också slutade, typ. Och att vi förstod ju ingenting, måste jag säga, de första avsnitten. Vi var fullständigt, vad är det här? De började gråta och då var det, figuren storgrät samtidigt som hon sa någonting väldigt lugnt, som inte hade med det att göra. Och han som översatte hade ett amerikanskt manus bara. Så han hade inte det japanska, utan någon hade, ja. Men den var rolig. Den blev ju också väldigt stor, liksom.
Det är ju en kultförklarad serie idag. På så många, alltså den är, det är enormt. Han skrev ju så här, om ni, nej, hur pass mycket får ni veta? Det är Rickard Olofssons mejl fortfarande. Nummer två. Hur pass mycket får ni veta om karaktären ni ska spela in serie eller film? Innan.
Ingenting. Oftast. Men man tittar ju. Och den som har castat har ju tittat igenom och kan säga att ja, men det här är, oh, hon är rektor, hon verkar väldigt snäll, men hon blir en drake på fritiden eller så. I vissa fall när man ska typ göra ett röstprov för något stort amerikanskt bolag eller så, eller någon biofilm, så kan man få med en liten, både en liten bild på figuren, för ibland är det inte ens färdigtecknat när man ska, och en liten beskrivning av att det är low soft voice, eller men kan bli, hon är ganska rolig eller intressant eller stark eller, men för det mesta ingenting, men man tittar ju och ja, och fråga sig fram och se hur den är.
Hur blir ni rollsatta? Väljs ni ut i rollerna och får ni möjlighet att påverka?
Nej, vi kan inte påverka. Bolagen får in en film, bestämmer vem som har hand om projektet, så att säga, viss del administrativt, och så någon som då ska kasta, som sätter sig ner och tittar på avsnitten och kollar igenom dem, kanske får lite papper om vad det är för figurer, om det är en större, lite mer så att säga, dyr serie eller så. Och sen så sitter de där och tittar och tycker att det här, ah, här kan nog Annika göra, eller det här passar bra för Dick eller för, ja. Så att nej, väldigt sällan. Det är klart, när jag översatte kunde jag faktiskt komma och säga, du, den här figuren, om det är så, skulle jag gärna göra för att den är så skruvad eller rolig eller liksom. Och om det är då de som castar, inte USA, så kanske man kunde få det. Men annars har man inget med den processen att göra. Tyvärr.
Jag tänkte på det med, hoppa tillbaka lite till frågan för, med hur mycket man får veta om karaktären. Jag försöker alltid få reda på så mycket som möjligt. Mm. Men det är ju, som du säger, ingenting oftast. Nej. Men det har blivit lite lättare, misstänker jag, jämfört med VHS-tiden. Att idag finns mycket uppslängt på YouTube. Och så. Så att jag har varit med om flera gånger att ja, men deras YouTube-kanal ligger här. Så går jag och tittar lite på klipp från originalserien. Kan jag få förbereda mig lite på det sättet.
Ja, det fanns ju verkligen inte då. Så att... Nu gör jag så mycket. Jag gör så få huvudroller nu. Jag blir castad som bebis, häst, tant.
Sumpbäver.
Ja, för att jag är bredrösten och kan göra olika saker. Och det är väldigt roligt. Faktiskt. Men man, ibland förstår man inte så mycket av det man dubbar då. När man är fem olika personer som hoppar in var tredje minut. Så man bara, vad handlar det här avsnittet om? Jag har ingen aning. Men det var nog roligt.
När det gäller att fånga känslan i hur karaktären pratar, ledsen eller arg, lyssnar ni eller står det i manuset? Frågar jag.
Vi lyssnar. Oftast. Om man är tveksam, annars så ser man det ofta i repliken eller i situationen. Men det står inte uttryckt liksom väldigt arg. Eller, om det inte är extremt kanske. Det beror på vem som är översatt också. Men nej, oftast inte.
Och han avslutar sitt mejl. Annika Smedius har varit med i många av mina barndomsfavoritserier som Sailor Moon, Totally Spies och tv-serien Aladdin. Du är en fantastisk röst som ska veta att åtminstone jag fick ut mycket av din röstinsats. Hoppas podcasten går bra. Går du att lyssna live eller blir det video på YouTube? Den kan jag svara på, men först berömmet till dig.
Ja, tack. Jag blir jätteglad.
Och nej, det går inte att lyssna live, för vi är i Annikas kök nu. Men det blir lite klipp och så på YouTube, men det där vet du när du lyssnar på det här. Från Rickard Olofsson, vad det är. Och sen har vi ett mejl här. Hej, hej! Jag var lite småsugen på det här med röstskådespeleri. Jag vill att testa det och vill skapa något, som en podcast kanske om det. Men jag har ett litet problem. Jag stammar. Det var värre när jag var liten, men mindre nu när jag har blivit äldre. Men det kommer lite och går. Det kan helt plötsligt bli att kroppen fastnar och jag vet inte vad jag vill säga. Men kroppen och min mun kan inte få fram det, och jag upprepar det ordet jag precis sagt 3 gånger. Så min fråga är då om ni har något tips på hur man kan förbättra sin talförmåga eller bli av med olika talsvårigheter för att få en bättre radioröst och alltså bli tydlig och mer vanlig röst som så många har i tv och radio. Tack på förhand från Niklas Gustafsson.
Svår fråga. Jag är absolut varken logoped eller annat. En sak är väl att bara göra det och göra det och göra det och göra det. Sen vet jag att de har provat med att man har, när man har lurat på sig, att man sätter sig på lite delay. Att det kommer en millisekund efter det man just har sagt. Att det påverkar hjärnan. Så att, men amatör. Jag såg något program om det. Jag vet faktiskt inte. Men öva då.
Jag tror... Jag misstänker...
Ja, vad säger du? Alltså...
Nej, jag håller ju med dig i det du säger. Alltså... Så här, det finns folk som har blivit till, som inte kan gå från födseln, och de har blivit tillsagda att du kommer aldrig kunna göra det, och du kommer sitta i rullstol, du kommer vara rullstolsburen resten av livet, och så har de ändå gått och bestigit Mount Everest. Så jag menar, det finns alltid folk som kommer säga nej, du kan inte, men det handlar om att, jag tror att i ditt fall, Niklas, så handlar det om att ja, vill du det här så du kommer få kämpa lite extra naturligtvis, för du har en utmaning. Men det tror ju, jag är övertygad om att det betyder ju inte att du kommer kunna göra sämre ifrån dig. Det handlar om att träna extra hårt och kanske kika på om du kan få hjälp och bara några enstaka träffa kanske med en talpedagog, för att få lite verktyg för hur du kan hantera och bemöta din utmaning.
Jag vet att det finns en del metoder och verktyg som du säger. Men go for it!
Ja. Låt inte stoppa det.
Nej.
Och sen just det här, få en bättre radioröst. Alltså, nu har du spikat mycket, mycket längre än vad jag har, Annika. Så du får rätta mig om jag har fel. Men det har gått lite i vågor. Alltså den här snygga reklamrösten var så mycket mer populär förr.
Mm.
Jag får inte några sådana. Jag hamnar ju i det facket med den här mörka mansrösten. Men det är väldigt sällan de används nu för tiden i till exempel reklam och tv.
Tack och lov vill jag säga då. För jag tycker man ska ha så naturligt ton som möjligt. Att det inte ska vara så här hela tiden, för det är så jobbigt att lyssna på.
Och det finns ingen som låter så här överhuvudtaget.
Det är det som jag tycker är Så är det ofta när man gör reklam eller radioreklamjobb. Att det står, det är det bästa schampot. Och så säger man ju aldrig. Skillnad på skrift och talspråk. Och då kommer jag in och så börjar man så här bra. Ska köpa det här, det är det bästa schampot. Och de bara, ja, men det står ju det och är, säger de då. Ja, det står så, men det heter inte så. Det uttalas inte så heller. Ja, men så börjar de klia sig i huvudet då. Ja, men så om man tittar på franska. Uttalar ni varenda bokstav i en fransk text? Eller i en engelsk för den delen? Så att jag har fått slåss lite för det. Någon gång var jag tvungen att säga och. Fast jag inte ville, men de gav sig. Det finns gammalt, det brukade Per ta upp. Kan man sluta med detta radiotiska och stavat med å, k, h, ö ungefär. Och, det heter å, det uttalas å. Du och jag, inte du och jag.
Så det jag menar, Niklas, är du behöver inte ha en speciell röst längre, utan ju mer, ja, dialekter används mycket mer idag. Mm. Och att det ska vara, de ska kännas på riktigt mycket mer än de här plastiga fake-rösterna som vi alla har gjort här.
Absolut.
Ja. Så att, nej, låt ingenting stoppa det. Och du, ja, det kanske blir så att du får träna lite hårdare, men det är det värt.
Har du en favoritradioröst, Niklas? Härma. Härma, 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 härma. Det som du gillar, härma. Det har jag gjort, absolut. Tack, Alicia.
Och jag härmade ju Hasse Eriksson som den här kända, ja, biotrailer-rösten som biopremiär den 3 januari. Och jag blev kollega med honom sen på Lugna Favoriter och vi fick ersätta honom vid vissa tillfällen när han inte kunde läsa in saker.
Ja.
Så Christian, kan du göra Hasse istället? Ja, ja, absolut. Jag gör det. Så det är ett jättebra tips från Annika. Härma, härma. Här är ett mejl som det står så här i. Hej! Sailor Moon växte jag upp med och jag älskar den serien fortfarande. Annika, visste du hur stort Sailor Moon var eller skulle bli?
Inte den blekaste. Verkligen inte.
Det var vi inne på, men...
Nej, det var... Vi var mest förundrade i början. Vi såg också lite då, annars ses man ju faktiskt inte när man dubbar mer än i fikarummet. Man är ju bara... Det är en själv och en tekniker. Men vi pratade mycket om den här serien, men fattar ni? Jag fattar nästan ingenting. Och sen kom man in lite mer och det blev ju som sagt ett alldeles speciellt spel eftersom vi inte förstod vad någon sa eller varför de sa det. Så man fick hitta på lite och sen, det tog väl inte så länge, så fick jag ju mail och jag fick alltså inbjudan till forum och vi blev Dick Eriksson som gör Ash i Pokémon och jag fick komma till ett Dogacon, tror jag det heter, ett sånt här konvent i Vällingby, tror jag det var. De skulle hålla på i 2 dygn och titta och det var någonting. Och vi skulle då vara de stora gästerna som skulle dit. Och vi sa, vi åker väl, men vad ska de fråga oss om? Så. Och det var helt... Jag tror aldrig jag känt mig så berömd eller liksom... När vi kom ut därifrån så tittade vi på varandra, Dick och jag, sa, vad var vi just med om? Vad var... Helt, de hade... Vi fick sitta, de hade som en åhörarplats med gradänger. Vi fick sitta med en kille som heter Simon. Som ställde frågor till oss och de, publiken fick ställa frågor. Vi provade lite röster och väldigt, väldigt roligt. Sen fick vi signera saker. Vi fick presenter. De ville ta bilder och vi sa, får jag ta lite dig? Kan vi ta en bild? Och det är så stort för mig, förstår du, att få träffa dig. Så att, man bara, det är bara en röst. Det är... Och de hade köpt små saker när man har varit i Japan. Fick massa små fina Sailor Mercury-grejer. Jag fick en tårta. Det var... Och då hade jag ju förstått att Sailor Moon var otroligt stort. Att det blev som en, ja, som en kult att liksom... Så att, jätteroligt. Och jag är ju alltid den smarta. Det är som i Totally Spice. Jag är den smarta figuren. Jag kastar så, tror jag.
Känner du till remaken Sailor Moon Crystal? Frågar den här Denise. Eller, det är fortfarande samma mejl. Jag ser på dig att du ser helt frågande ut, Annika.
Om jag inte är med i den så vet
Nej.
Jag inte om den.
Då kommer ju nästa fråga som en chock här kanske. Vad tänkte du när du fick veta att karaktären Soysight, säger man så? Z-O-I.
Sosai.
Var egentligen en het man. Då känner, eftersom du inte har sett det så blir du...
Ja, men han var väl med i första. För jag känner igen namnet.
Frågan är om det... För jag vet... Jag är inte jättebra på Sailor Moon. Men det har, vissa av karaktärerna har ju... Eller det, så är det ju med ganska många anime-serier. Att de är ibland ganska androgyna. Man vet inte vilket kön
det är. Det var inte det han som alltid stod i någon hatt och mörk kappa. Och man trodde han var demon, typ.
Ja, det här var i alla fall nyheter för dig.
Förlåt, Denise. Ja, nej, ja, jag tror att jag... Men det här är, det är så länge sedan. Ja. Jag skäms, men jag minns inte riktigt det. Men jag får också, jag har fått frågor på mail sådär, i avsnitt 32 här, när du säger varför sa du det? För han hette ju något annat, eller du vet. Och får bara svara, jag är jätteledsen. Jag säger vad som står i manus. Jag har inte riktigt koll på alla demoner. Och det var ju svårt även för dem som kastade, när man inte var insatt i den och när man inte förstod vad de sa.
Mm.
Så man kunde lyssna på om det var om de sa... Utan det var verkligen...
Jag svarar ja.
Ja, absolut. Hej.
Denise fortsätter så här. Sveriges dubbardagar verkar bli sämre enligt mig. Vi satsar inte lika mycket som vi gjorde förut. Och det är synd. Därför dubbar jag på hemmaplan och lägger ut mina egna projekt på nätet. Det har jag gjort i 8 år nu. Det känns inte som att nya talanger kan komma in i branschen utan en vän på insidan, eller om du inte är känd redan. Är det så svårt att få komma på audition och lämna en demo reel? Varför verkar dubbarföretag se negativt på dialekter? Vi börjar med den första, men den har vi nästan besvarat. Att det är svårt. Jag vet själv, jag började där också med att bara ringa som en galning från den sidan. Och det var så här, ja, nej, men du skickar ett röstprov och sen så hamnar det förmodligen i högen.
Oh.
Det är svårt, för att det är en... Men det är samma sak som du var inne på där också med Dramaten. Hur kommer man dit?
Oh.
Det, sen är det, jag har varit på röstprov. Jag var på röstprov hos Eurotroll 3 gånger innan jag fick ett ja. Mm. Och det är under spannet från när jag var 18 tror jag gjorde första, och när jag var 30 gjorde jag det sista. Och då till slut så gick det vägen.
Jag vet inte...
Det är svårt för oss att svara, eller för dig att svara på, för oss att svara på.
Men hon har helt rätt, om man inte har en vän där på insidan liksom. Som så ja,
jag tror väl egentligen inte att det är unikt för dubbningen heller. Det är mycket företagsbranscher det funkar så i.
Ja.
Mediebranscher oavsett, alltså mäklarbyråer och så vidare. Man ska känna någon, och det är, ja, det är en svår nöt att knäcka. Ingenting vi kan göra i podden här, men enda tipset jag kan säga är fortsätta och ge det inte. Och jag tycker att det är fantastiskt. Jag har tittat på ganska mycket nu senaste tiden, sådana här fandub-projekt på YouTube. Jag tycker passionen och jobbet är...
Jätteroligt. Jag har faktiskt också sett mycket sånt. Det är, jag tycker det är jättekul, så fortsätt med det. Och oftast är det kanske serier som... Det måste ju vara så att en producent vill ta upp en serie och dubba den för att den är, man tror att den kan vara gångbar, att den kommer att generera många tittare. Och det visste de inte med Sailor Moon, tror jag. Det blev så sen liksom.
Mm.
Men de kanske borde öppna ögonen lite och titta på saker som är intressanta där ute på nätet, eller sånt som dubbas som inte dubbas professionellt, om man ska säga. Utan de kanske borde spana lite mer.
Mm. Det är vårt tips till dubbranschen.
Ja.
Den sista frågan är: varför verkar dubbföretag se negativt på dialekter? Jag tror inte att det är företagen. Nu svarar jag på din fråga. Du kanske ska svara på den först, men vad din tanke? Varför verkar dubbföretag se negativt på dialekter?
Det undrar jag också faktiskt. Det är inte ofta man får göra dialekter. Jag tycker det är väldigt roligt. Men, och det är väldigt mycket så, lite politiskt korrekt och sådär, och det vet jag. SVT vill ju ha ett tag dialekter, men då fick man inte, om man skulle göra någon spansk hemhjälp så skulle hon inte bryta, för det var förnedrande. Eller, alltså de hade lite så här politiskt korrekt, men jag vet inte, jag måste tänka vilka som har i sig dialekter. Men jag menar, de flesta skåningar som då kom fram, som har varit, de har ju jobbat bort den. Eller de har både och. Men nej.
Jag vet, enda, min första serie jag gjorde så var det en brittisk serie för barn där det var en traktor som var väldigt bonny. Han var brittiska motsvarigheten till en riktig redneck. Så stod fram, överbett och mellanrummen av framtänderna. Och de instruktioner jag fick var, vi vill inte göra någon till smålänning eller skåning för det blir väldigt stereotypt. Kan vi göra någonting annat? Och då gjorde jag någon till söderkis. Vilket de tyckte var jätteroligt för att det blev så fel. Så att det är den enda dialekten jag har fått göra så. Men,
ja, men då är det släpigt. Så var när Per gjorde Huckleberry Hound, som är extremt sydstats. Han fick bli jättestockholmsk. Gjorde någon annan serie. Det var väldigt roligt. Vad var det för något? Sjuk. Då var de också riktiga hillbillies. Men då körde vi med norrländska. Där då kunde man släpa så. Du kan inte göra så där. Och, men det är jättesvårt. Man skottar. De heter MacAngus. Hur ska man göra det på svenska?
Ja.
Det går liksom inte.
Nej.
Jag tycker det är för lite skånska, det är för lite göteborgska, småländska, östgötska. Då blir det mest på kul att någon gör en rolig sån östgötter fast man kanske inte är det.
Nej, precis.
Men det är väl som att titta på tv, det är inte mycket dialekter. Några till. Och kommer det någon skåning? Jag såg en insändare om det. Om överhuvudtaget de här skåningarna ska få vara på tv, då bör de textas.
Ja, men här...
Tack och förlåt. Ja, ja. De som hade skrivit in och tyckte att det var fruktansvärt. De skulle helst inte vara överhuvudtaget i branschen.
Just att de ska inte vara. På att det blir så här vi och dem på den här lilla...
Ja, det är en rikssvenskifiering det ska vara.
Ja, och det tror jag är en gammal grej som ligger kvar i
media. Det ska vara hörbart. Ja. Man får inte liksom, oj vad sa de? Prata som grötig.
Nej, så här. Det kan säga så här. Denise och alla andra fandubbar och aspirerande röstskådisar, det är upp till er att förändra på den frågan.
Ring bara och tjata och tjata och tjata.
Jag är med en roll.
Jag vill dubba. Fler dialekter, jag älskar dialekter.
Ja, det var från Denise det. Nu ska vi se. Utmanande karaktär, har vi tagit det? Ja, men det kan vi säga. Hej Christian, jag misstänker att du kanske redan ställt den här frågan eller något liknande. Men du får gärna ställa den här till Annika. Vilken är den mest utmanande karaktären du åtagit dig som röstskådespelare?
Vi är helt bara vid tanken. Jag vet inte. Det finns ju utmaningar i att börja göra rösten till en karaktär och sen inse att den har 120 repliker i varje avsnitt. Om man ser bra det här, till exempel. Och bara inse att det går inte. Eller det går, men det är väldigt jobbigt. Tommy Angelica är utmanande, men det var så pass två helt olika röster.
Det fanns en till fråga, så här, vilken är den största utmaningen du åtagit dig i din karriär som röstskådespelare? Den var så mycket enklare, den frågan.
Oj. Jag vet inte. Nej, men jag får nog alltså ta det mer fysiskt då, att det är väl när man får en roll som man verkligen vränger till rösten på och inser att jag kommer inte orka. Men man måste ju, man börjat göra det i två avsnitt så plötsligt, oj det var inte en liten roll, det är 80 repliker. Med den här rösten. På så sätt är det en utmaning. Annars tror jag inte jag har känt, oj hur ska jag göra? Det här blir stort och svårt. Nej. Bart kanske. Den var ju rätt sådär. Den vill man ju inte göra fel på då. När ingen ens vill ha den så kan man ju försöka göra det så bra som möjligt. Men nej, det var svårt. Jag kanske får återkomma.
Jag ser fram emot podden. Med vänlig hälsning, Åke. Tack så mycket till alla som ställer frågor på dubbningshemsidans forum och som mejlade.
Tack snälla. Tack för att ni bryr er. Tack för att du bryr dig.
Ja, men nu blir det tackfest. Men jag ska bara bug och bock Annika Smedius för att du gästade denna podcast och satt och pratade här med mig.
Det var väldigt roligt.
Om man vill följa, du håller inte på så mycket på nätet så där med Instagram och sånt där.
Men jag är lite doldist, men jag får väl skärpa mig då. Jag kanske får
Kanske får fixa något.
Fixa lite inställen något. Om jag får.
Ta en bild på en kanelbulle i mitt ljus.
Ligger bullarna och torkar där,
Christian? Ja, det är dåligt av mig. Vi kan göra så här. Skulle det vara så att när du har hört det här avsnittet och känner att jag har en fråga till Annika som jag verkligen vill ställa. Maila till frågor@rostskadespelarna.se så kan jag vidarebefordra till den.
Där absolut.
Till så får du svara på den när du har tid och lust och ork. Tack så jättemycket. Och följ Röstskådespelarna. Du hittar all info om podcasten på rostskadespelarna.se. Och du kan följa mig på Instagram. OneMan20Voices heter jag där. Det är en etta, MAN20. Det är så enkelt. Det är så snyggt i huvudet eller på bild. Men det är värdelöst att bokstavera. Etta, MAN20Voices. Det är både på Instagram och Twitter och allting sådär. Ska vi äta bullarna?
Nu ska vi äta bulle.
Yeah.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.